Hej och välkommen
till EA-podden. Jag heter Moa.
Och jag heter Rosa.
Som är för detta Uppsala student. Som sen fick en snabb framgångsrik karriär. Men efter det så valde hon att lämna det för att bli entreprenör. Så idag driver hon sitt eget företag. Samt utbildar sig till opinionsbildare på politikskolan Höj rösten.
Ja, hej vännerna.
Hej.
Så kul att ha dig här.
Ja men hörni, det är så kul att vara här faktiskt.
Ja, varmt välkommen.
Uppsala, ja. Favoritplats.
Känns det bra?
Ja, det känns otroligt bra. I de här kvarteren som jag också huserade i för några år sedan.
Studenthudsen.
Lättis.
Men på tal om Uppsala. När du var, vad var du pluggade?
Jag läste på ekonomprogrammet. Sen är det upp mig för kandidatprogrammet på 3 år. Och jag valde konst som bidömde. Var på Engelska parken. Tyckte det var väldigt härligt att få lite variation från eko. Och så här liksom, alla är så unika här och så cool stil och typ ser annorlunda ut. Så det var jätteskönt. Och sen var jag också på en utbytestermin i Bordeaux. Och läste lite mer så här finansiellt inriktade kurser. Det var ju en typisk business school med mycket fokus på aktiemarknaden och finansiella instrument för att man skulle gå in till bankindustrin. Utan vad det säger, alltså vin, Frankrike och lasagne liksom, är jättehärligt. Men just studierna var kanske inte riktigt
min. Det finns så många skolor i liksom, södra delen av Europa är lite mer tuffare när det kommer till så här, finans jämfört med i Sverige som är lite mer humanistiskt inriktade. Många ekonomiutbildningar.
Absolut. Jag har en vän som pluggade i Wien nu höstas. Finansaffärer och hon sa ju att det var verkligen från tidig morgon till typ mitten av natten i ett halvår ungefär.
Ja, alltså heldagar, alltså verkligen lite som läkarprogrammet här i som Sverige, alltså 8-5 plus också närvarokrav på verkligen 100%, så man tvungen att läkarintyg om du har missat någon föreläsning. Det var lite annorlunda.
Men hur kommer det sig att du valde just ekonomiprogrammet?
Jag hade en väldigt tydlig bild när jag tog studenten om att så här, jag skulle in i näringslivet. Så jag tänkte så här, okay, men ekonomutbildning är jättebra för då kommer jag kunna förstå allting liksom, om affärsvärlden och liksom, business generellt. Och tänkte väl att det öppnade upp jättemånga dörrar efteråt och att jag inte riktigt skulle bara välja vad jag ville ha för yrke.
Ja, men hur känner du i efterhand så här om ni är studietid? Och du var lite inne på det innan att finans kanske inte riktigt var din.
Jag förstår nog väldigt tydligt att matte inte var min sexa sida. Så att överleva statistikkurserna och då det här liksom ett derivat och jättekomplicerade portfolio och produkter. Det var ju verkligen inte alls särskilt klokt för att jag borde riktigt inne på att bli jättebra på lite mer humanistiska kurser. Alltså läsa filosofi,
politisk
teori. Om jag hade läst det hade jag haft kul när jag började. Nu var ju mest utbildningen bara något man var tvungen att ta sig igenom. Sen kanske tyckte jag att ekonomisk historia var intressant och konsten då. Men jag tror att så här i efterhand så jag skulle nog tänkt mig så här, vad tycker jag faktiskt är roligt och huvudsaken är att man tar en examen. Om man vill få den här bredden tror jag att det är bättre att försöka hitta ämnen redan innan man söker ut universitetet som man tycker är roliga och som man faktiskt så här, ska se fram emot och läsa en bok inom. Då kommer det bli så mycket lättare för bättre betyg.
Ja, det känns som många väljer en utbildning bara för att man ska göra det. Jag tänkte också helt länge att jag ska läsa ekonomi för att det är det jag borde läsa typ. Och så nu när jag läser andra ämnen så har jag inte att det gett mig så mycket mer än om jag bara skulle läsa statistik. Så man måste våga liksom.
Men det är samma här, för alltså, min bakgrund, jag valde till exempel i gymnasiet, jag valde natur för att det var så här, ja men det är jättebrett. Jag hatar ju fysik för att vara jätteärlig liksom, att det var inte min grej. Så efter gymnasiet kom jag till mormor och bara, Moa, ta något du tycker är kul nu. Du gillar ju att fota, välj där du känner passion för. För allt handlar egentligen om att trivas.
Men sen tycker jag konst är faktiskt, alltså många fler borde läsa för det är så extremt allmänbildande. Jag valde det för att jag tycker om konst, men nu när jag läser så var det ju så, här, så mycket historia, allt möjligt, och verkligen så här, ger den jättemycket.
Alltså 100%. Och där tror jag också det skiljer sig lite mellan Sverige och andra länder, för att om man tittar på både så här, Storbritannien och USA så är det så här, du har flera studenter som tar en filkant inom de här klassiska ämnena, som liksom politik, alltså konst och så vidare, humaniora, och att det har liksom en mycket högre status. Och sen att de kan gå vidare in till näringslivet, trots att de då har en examen kanske i politisk filosofi. Och det tycker jag är superintressant, att så här, vi är så fixerade vid att vi ska ha en typ av examen och en hög status.
Verkligen intressant. Men jag tänker själva livet efter Uppsala, när det kommer till så här, examen och att söka jobb typ. Vad fick du för erbjudanden?
Alltså jag skulle säga att jag inte fick några erbjudanden.
Nej. Alltså jag tänker att det kan vara så.
Ja, nej, men jag tror att man har kanske en skev bild av att det kommer massor av så här jobberbjudanden när man är på de här mingelmässorna med gratis pennor. Men då är det ju de specifika företagen som letar efter personer till sitt traineeprogram oftast.
Ja.
Och jag var lite inne på det spåret från början, så jag började väl några sådana processer till typiska storbolag som så här MTG, H&M och så vidare. Så jag tänkte liksom att jag skulle gå ut väldigt brett också där och känna lite på bolagskulturen. Det här var väl någon gång under C-uppsatsen, alltså det vill säga mars någon gång. Så började jag med att bara göra en lista eller typ en stor så här karta över typ så här, okay, vilka bolag och vilka industrier tycker jag är spännande. Och där kunde det vara allt från såhär, okej, men förlagsbranschen tycker jag är jättespännande för ganska böcker. Då var det såhär, ja men Norstedt, vad har ni för liksom, vad finns det att jobba någonstans där? Att man liksom börjar göra research inom varje fält på något sätt och hittar coola bolag. Och sen så började jag helt enkelt kartlägga dem och se såhär, vad finns det för tjänster? Och om det inte fanns någon tjänster så försökte jag hitta deras typ HR-chef och kontaktade den personen.
Ah, så om du inte hittar just en tjänst som söker, så vänder man sig till den som är ansvarig för
HR och sen. Eller alltså, beror på hur stort bolaget är. För att om det är ett storbolag, då har ju de oftast en funktion som är liksom en hel avdelning som sitter på rekrytering. Men om det var en liten byrå, om till exempel Whisper Group, som jag tyckte var en spännande digital contentbyrå, då var de kanske 25 personer. Så då handlar det mer om att bara så här, försöka komma igenom deras filter och kontakta vdn och så här, ledningsgrupp och så vidare. Jag låg på totalt och försökte liksom.
Så du sökte inte bara ledartjänster, utan du sökte i de företagen du tyckte verkade intressant?
Ja, absolut. Och så sökte jag också till personer. Alltså jag gick igenom för att jag skulle hitta min gamla mapp igår, där jag hade då en mappstruktur över liksom alla de sortens företag jag skulle söka till. Och det var allt från så här, det här är mitt brev till Peter Wolodarski, som är liksom chefredaktör på DN. Och sen så bland dem så var det också så här, MTG, H&M. Alltså, jag hade väldigt liksom, många öppna processer.
Jag kan tänka mig att det är väldigt så här, spritt där när man är ny. Att man kör lite olika.
Då får man köra lite olika och sen får man gå på magkänslan över bolaget. Hur man känner liksom, när man är i kontakt med dem och allt från liksom, när man kanske pratar på telefon och när man mejlar. Men också, ja, men, så här, just nu så är vi sociala medier det absolut bästa sättet att lära känna en kultur också. Att företag som är på tårna och så är duktiga på rekrytering, och de är också duktiga på att kommunicera det.
Ja, men jag tänker till ja, men alla vilsna studenter, de ska göra så jättekonkret nu. Har du typ topp 3 tips när du söker jobb?
Absolut. Jag skulle säga att var extremt noggrann och gör en bra kartläggning. Läs på om alla företag och så här, lär känna dem i grunden och förstå varför just du ska jobba där. Det är nästan enklare att ta rygg på en person än ett bolag. Att liksom göra research på om man tycker att en person är inspirerande innovation manager eller HR-chef som man ser upp till eller vad det nu kan vara. Det är nästan enklare än att säga att man vill bara jobba för Nordea. För liksom. Det är ju
inte lika personligt.
Det är inte lika personligt, absolut inte. Och sen tror jag att steg nummer 2, sen när man har gjort kartläggningen, det är att verkligen försöka nå igenom liksom det här extremt starka bruset. Den här filterbubblan som liksom är runt alla människor. För att du ska kunna gå igenom deras inbox och liksom väcka något intresse istället för att bara bli deletad på en gång. Då måste du på något sätt sticka ut och, eller ännu hellre, försöka bli liksom introducerad till den här personen via en gemensam kontakt. Så steg 2 blir då att utnyttja varenda lite gemensam nämnare man har med personer fråga som man söker jobbet till. Och alltid ligga på. Om det är så att man inte ser liksom att okej, jag har liksom ingen gemensam kontakt ut för den här personen. Jag har skickat in mitt CV. Jag vet att rekryteringsdatum slutade här den 30 januari. Men jag har inte hört någonting och nu är mitten i februari. Då kan man liksom prova att bara så här, okej, mejla, ringa, åka dit. Alltså, gör den här låtsas liksom bara, nej men jag var bara liksom i krokarna. Mm. Tänkte bara följa upp på min ansökan. Mm. För att det är ju bara att se till sig själv hur man själv fungerar med just attention span. Mm. Liksom hur koncentrerad man kan vara. Visst, det är klart att personer som jobbar med rekrytering, som sitter på HR-funktioner och sådär, de har ju det som jobb. Så att det är klart att de kanske är mer tacksamma att bearbeta. Men om man ska nå igenom till liksom försäljningschef eller liksom en VD eller någon som faktiskt inte har det här som jobb, då måste man göra lite mer avtryck.
Sticka ut ur mängden liksom.
Ja.
Mm. Vad gjorde du som stack ut när du sökte tjänster? Eller när du skickade CV, hade du något som stack ut?
Alltså jag tror nog att jag liksom gjorde det där till en liten utmaning för mig själv. Att okej, men nu får jag bestämma mig för att vara lite knasig här. Jag hade ju hört exakt samma sak som jag sitter och säger till er. Så man måste sticka ut så mycket. Mm. Och jag, alltså det var väl inte någonting galet, men jag tänkte väl att text är ganska tråkigt. Och att det är mycket roligare att kolla på film. Så då klippte jag ihop en introduktionsvideo som var 2 minuter på så här vem jag var, varför jag ville jobba på det här företaget och vad de hade liksom för tillgång i mig som då framtida kandidat. Och så tänkte jag så här, okej, men om jag då istället för att mejla skickar post, för det är ju mycket roligare idag än att få ett mejl, så då gjorde jag liksom som en så här trestegsraket att jag skickade ett mejl med en länk till videon och sen så i videon så står det så här, någonting i stil med så här, inom en vecka kommer du få ett fint brev, håll utkik efter mer info, typ punkt. Ja, precis. Och sen så la jag sjukt mycket tid på att göra så här fina CV-brev. Så det såg ut som att det var en inbjudan till någon så här Royal Banquet.
Mm. Superhärligt.
Ja, så att när man väl fick det här kuvertet så var det ganska tacksamt för mig då att mejla en vecka senare och bara hej, har du fått min lilla kuvert? Och jag sa, ja, det har jag fått. Det var så fint.
Men det känns som man kan binda rätt mycket på att lägga ett extra tid på det visuella. Som 100%. Du gjorde.
Ja.
Mycket visuellt.
Mycket visuellt. Och ett annat jättebra exempel som när jag jobbade på Cicerom. Då kommer jag ihåg att det var en person som sökte jobb hos oss som bara skickade en tårta med sitt namn på. Typ någonting i stil med såhär, jag har en härlig tisdag från XX. Och så har man typ skickat med sitt CV i leveransen.
Men så det är ju grymt och känns himla typ innovativt. Än bara traditionella svartvita CV-tweet.
Ja, men jag tror absolut att man ska ta lite tempen på det bolag som man vill jobba för. För att så här, jag tror till exempel med så här konservativa branscher. Och så här, de kanske inte är lika angelägna att hitta filurer.
Nej,
filurer. Liksom en byrå som jobbar med innovation och liksom design och kreativa processer uppskattar ju sådana här.
Ja, då visar ju du de kvaliteterna bara i ansökan innan själva intervjun.
Så man får vara lite smart.
Men jag tänker, är det något du har lärt dig så här i efterhand som du önskar typ att du visste när du var nyexaminerad?
Nej, men jag tänker att det bästa knepet som jag nog faktiskt redan har sagt och som jag önskar att jag tänkte mer på det är att hitta en person snarare än ett bolag.
Mm.
Och försöka börja jobba tillsammans med den här personen man är inspirerad av, inte för bolaget.
Mm.
För att det som är så fint med det är att ofta då när personen rör sig i branschen, då kan man liksom följa med. Alltså om man då jobbar för en person som då kanske ligger 20 år före i karriären. Om den personen sen byter jobb, då har man chans kanske att liksom få en transfer till ett annat bolag om den personen tar med sig ett team. Vilket händer.
Ja. Men det är väldigt bra tips. Det känns som man inte har hört det så mycket, men det är så självklart när du säger det. Man ska, det är ju personer man jobbar under, det är inte ett företag alltid bara.
Nej, men precis. Och i slutändan så kan det ju vara så här att ett bolag verkligen förändras också över tid beroende på vilka som jobbar för just det företaget. Om man hittar ett bra team och sådär. Och det där kan ju förändras extremt mycket bara på liksom 2-3 år, alltså personalstyrkor.
Mm.
Jag tror att det var någon cool tjej som gjorde det till någon slags sociala medier, gick på för några år sedan, att så här, hon sökte efter Sveriges bästa chef. Istället för att skicka ut en ansökan så var hon såhär, välkomna att skicka in en ansökan till mig. Typ såhär, jag söker Sveriges bästa chef.
Jag sitter bara och tänker på mitt egna tråkiga CV med times 12 och alla folk som är här.
1,5 i rad.
1,5 ser det ut som jag mer. Men på tal om företag, berätta lite mer om ditt företag som du har och driver.
Det är ju en ettårig bebis nu kan man säga. Det
var grattis.
Ja, grattis.
Tack. Bolaget för mig var en liten nödlösning på att jag fann mig själv i en sån situation att jag kände att jag var helt klar med mina år på den här varumärkesbyrån som heter Sisteron som jag jobbade på, som var en jättebra plantskola för liksom de första åren i karriären. Och jag visste att jag inte ville gå in i ett bolag för jag såg inte mig själv som anställd. Plus att jag hade liksom en vision om att jag vill bli mer politiskt engagerad och ha en frihet att inte ha en arbetsgivare bakom mig som jag kände att jag var beroende av när jag uttryckte mig. Och så kände jag också att det var någonting som bubblade väldigt starkt i mig då. Att Trump hade precis vunnit valet, Brexit hade precis hänt, det här var liksom november 2016. Så bolaget blev mitt sätt att hitta sätt att fakturera snabbt så jag skulle kunna betala hyra. Det fanns ju absolut inte någon långsiktig vision om att jag ska starta upp en projektledningsfirma eller jag har den här startup-idén. Det var mer ett sätt att om jag kunde hitta kunder snabbt som säljare och göra någon form av projekt så skulle jag kunna fakturera. Så det var mer en teknisk lösning än en form av vision eller dröm om att jag hade en produkt eller en tjänst. Nu när jag liksom jobbat i bolaget i ett år så ser jag ju liksom att nu börjar allting falla på plats. Att jag ser att genom det här företaget så kan jag utveckla projektidéer som är kopplade till min politik. Mm. Och jag har också side hustles i bolaget som är mer så här brödföd. Att jag har kunder som jag gör liksom traditionell projektledning och lite mer koordinering till. Hjälper till med event som liksom det tidigare som jag gjorde på Sisteron. Och det är ju någon slags, som säga, stabil bas.
Mm.
Och sen så då håller jag på med det här liksom opinionsbildningen och liksom det politiska i bolaget också.
Mm. Men du är alltså konsult kan man säga?
Ja, alltså man kan säga så här att jag konsultar utifrån mitt eget bolag. Men att jag också driver och utvecklar egna projekt i bolaget som jag har samarbetspartners och finansiärer i.
Du har beskrivit lite vilka arbetsuppgifter det finns, men hur skulle en vardag för dig se ut? Liksom en typisk arbetsdag?
Alltså jag har fått väldigt mycket mer rutin nu sen jag skaffade ett kontor. Liksom, en fysisk plats att gå till. Men det är väldigt mycket möten. Jag försöker hålla någon form av struktur så att man inte har liksom fem möten per dag. För det kan bli lite intensivt och hektiskt. Så en typisk dag är typ att jag har datatid, alltså att man sitter och kollar mejlen och så vidare. Kanske sitter och jobbar för en kund i 2 timmar. Och sen att jag äter lunch med någon som är en potentiell liksom, partner i något framtida projekt. Man kommer till en nivå när det är väldigt många människor man träffar via att man har blivit ihopkopplad. För att man kanske har fått ett mejl och så säger, men ni borde träffas. Eller jag har hört att liksom, Elin här pratar om dig och träffar dig. Och liksom. Så att jag har väldigt mycket sådana möten som är mer så här att man öppnar upp och liksom känner på olika människor. Och så här, har vi någon gemensam nämnare som gör att vi kan faktiskt utveckla olika saker tillsammans?
Spännande. Men det här med ditt politiska intresse. Är det någonting som väcktes då i med Brexit och Trump? Eller har det alltid funnits där och grott liksom bara väntat på att...
Ja, men det har alltid funnits där, jag tror, ändå sedan jag var barn. Alltså, men ni vet, den här klassiska liksom, elevårsordföranden som behöver liksom, engagera sig i. Så här,
jag var också där faktiskt.
Ja, precis. Nej, men det är en jättebra skola. Och sen så tror jag väl att jag la locket på lite där. För att jag tänkte att men jag ska liksom, rikta in mig mer mot näringsliv. Och liksom, så här, en karriär inom olika företag och... Men efter ett tag inser jag väl att det här är liksom inte jag till 100%, utan det är mitt politiska engagemang och just den här passionen kring liksom, jämställdhet och feminism som började liksom bli väldigt lidande där i slutet av min tid som anställd. Och jag kände att jag måste liksom gå fullt ut och våga följa det här till 100% och faktiskt låta de här sidorna börja växa igen. Mm. Så man kan väl säga att jag kastade mig ut för att försöka se om jag på något sätt skulle kunna få ge de här frågorna mer liv.
Men kan tänka mig många som, alltså man lägger locket på, men du kan ju inte ha locket på hela tiden. Du måste ju få uttrycka ens åsikter och man måste få försöka påverka det lilla man kan ändå.
Ja. Man kan väl säga att tajmingen, att jag såg upp mig i november och började utveckla liksom egna projekt som var inom jämställdhet under liksom våren 2017. Och sen så hände liksom MeToo. Det var som att jag var såhär, det här är nästan lite spooky hur såhär tajmingen just nu är liksom helt rätt. Så det känns som att liksom stjärnan stod helt rätt för att jag valde att köra på för den här passionen. Mm. Och det känns fortfarande liksom 100% att lägga tid på.
Ja, det tycker jag verkligen det ska.
Men jag tänker att du valde att bli opinionsbildare. Kom det lite samma veva som att du blev egenföretagare också?
Man kan väl säga att jag, när jag startade eget så började jag väl snabbt titta på politiska alternativ.
Okej.
Okay. Så jag började faktiskt med att jag var med och grundade till ett nytt parti som heter Initiativet.
Mm. Kul!
Ja, jättespännande och superhäftig resa. Men jag valde att lämna det under sommaren för att istället börja på den här politiska skolan som heter Hurrösten. Mm. Man kan säga att bolaget låg liksom och tickade på och sen så hittade jag liksom skolan och det var helt perfekt och jag var liksom lycklig att jag kom in. Så den började jag i augusti, nu somras alltså.
Mm.
Och jag är halvvägs nu.
Ja, uh-huh. Så det är ettårig utbildning.
En ettårig utbildning som ett ledarskapsprogram kan man säga för framtida politiker. Mm. Personer som inte har varit partipolitiskt aktiva, som inte har gått igenom den här traditionella ungdomspolitikvägen. Utan har varit engagerad men inte har varit liksom, i som att säga, en position av folkvald.
Mm.
Så att skolan syftar till att få in personer igen i den världen.
Mm.
Det är så bra grej, tänker jag. Att det, är, för det, är nog
det låter väldigt vettigt att man behöver utbilda sig om man vill bli
politiker.
Framförallt så är det väl jättevälkommet att man också startar ett helt oberoende forum som inte är präglat av just ungdomsförbunden.
Mm.
För det gör ju liksom att politiker som har gått hela den resan blir på ett speciellt sätt. Och att ha en oberoende partipolitiskt obunden organisation som först utbildar oss är ju ett sätt att på något sätt förändra också partipolitiken inifrån genom att då kanske odla andra värderingar liksom att man ska ha ett annat sätt eller så att man inte blir liksom precis som alla andra.
Ja, också kanske, det kanske är något som hindrar många till att kanske börja höja rösten för att man inte är säker på exakt vilket fack man vill välja eller så här, exakt vilket parti.
För det, absolut. Eller för att man som i mitt fall då absolut inte kände att man hörde hemma i något parti och startade ett eget. Det är ju också kanske inte en jätteenkel lösning.
Nej.
Men jag kommer nog absolut att gå in i ett etablerat parti när skolan är klar.
Ja, men om man ser då på den mer traditionella vägen som de flesta tar inom politiken, vad tycker du att den vägen du tar nu är? Vad är den stora fördelen med det?
Jag tror att den stora fördelen är att man har lite mer erfarenhet från andra typerna av ett annat typ av liv, man har arbetat och sett liksom en annan typ av arbetsliv, framförallt att man har vistat som politiker så träffar man ju otroligt mycket människor, men det som jag tror händer inom ungdomspolitiken det är att allting blir väldigt likriktat med det umgänge du har i ett ungdomsförbund. Jag tror till exempel att det blir liksom en väldigt så här, intern kultur som du formas väldigt starkt i den gruppen, särskilt när du är så ung. Och så tror jag det blir väldigt homogent. Mm. Och om det är någonting som man ändå så har fått lite insikt i över åren så tror jag att här, det här med att ha liksom, diversifierade grupper och liksom, oliktänkande och personer som kommer från andra bakgrunder än en själv, det gör att det blir det bästa klimatet.
Mm.
Och jag tror att det är det som uppstår liksom, just inom partipolitiken då, att det är alldeles för homogent, alldeles för vitt. Ja, men det är inte särskilt liksom, könsuppdelat på ett, liksom, som man säger, ett jämnt sätt. Och
Nej, det är en väldigt tydlig diskurs liksom, runt politiker inom varje grupp och sen inom liksom, alla partier tillsammans så blir det ju väldigt, ja, men det är samma typ av frågor som tas upp och man svarar alltid på samma sätt och det får inte vara för avvikande oftast.
Mm. Det är ju väldigt mycket en strategi att du ska föra liksom, partiets talan som politiker och att det finns ju liksom en intern partipiska som gör att det här är partiets riktning i den här frågan. Då vill man att alla företrädare ska hålla sig till den riktningen och det kan jag verkligen förstå för att annars skulle det liksom bli vilda västern om alla var så här, här är min personliga åsikt, partiet tycker det här. Då kan man ju liksom bli polisvilde istället. Men jag tror att det som människor behöver då är lite mer så här äkthet och känsla i sättet man kanske förmedlar hur man gör politik och lite mer, ja, men öppnar upp lite till det här politiska systemet för att få lite mer insyn. För det känns som att glappet mellan väljare och politiker ökar mer och mer och att man liksom inte riktigt har så mycket transparens. Och då blir det liksom att det här fraktet eller man brukar prata om liksom ökar och att man då ifrågasätter liksom, vad håller ni på med egentligen och varför fixar ni inte det här vårdsystemet eller vad det nu kan vara som man är upprörd över.
Så att man behöver få in lite mer så här filantropisk känsla av dem som då väljer att bli politiker och inte bara för deras egna karriär.
Ja, absolut. Ja. Att man känner att det finns som en brinn kanske.
Mm. Om du vill jämföra Vendela som anställd på Ciceron och Vendela som egenföretagare och opinionsbildare. Vad är de största skillnaderna i vardagen? Så?
Oh, vilken bra fråga. De största skillnaderna i vardagen är ju att man har ju en helt annan typ av kontorsbunden tid när man är anställd. Och de här 40 timmarna, eller i många fall så är det väl betydligt mer än 40 timmar som anställd. Det är inte så att man bara får för sig att nu är jag klar, nu går jag klockan ett. Men precis. Som egen så kan jag vara mer liksom flexibel i att jag har jobbat i 14 timmar en dag. Och liksom suttit sent på natten med någon liksom presentation eller vad det kan vara. Så kan jag liksom ta ledigt dagen efter, för jag säger att min kropp behöver vila och nu går jag och simmar istället.
Lite som oss till den.
Ja, men det är mer möjlighet att lyssna på sin kropp.
Mm.
Lite så.
Nu kommer det lite klyschigt, men vad har det bästa varit med att bli egen?
En kombination skulle jag säga, absolut. Att man ändrar hela sin syn på det här 40 eller 60 timmars schemat. Att man kan känna så här, nej men nu har jag ju faktiskt fakturerat här. En jättebra faktura. Nu kan jag vara jättenöjd med den här dagen. Nu vill jag istället göra någonting annat.
Mm.
Och få lite mer, vad ska man säga, lite mer livsplantering på ens tillvaro. Men också att tycker jag att den här payoffen på vad man får när man är inne i tid ser man ju direkt när man har eget bolag. Alltså all den tid och det engagemang och det brinner jag längre kommer tillbaka till mig.
Det blir lätt att motivera sig själv kanske. Att...
Absolut, och det där funkar liksom båda håll. Att man, det är också lätt att bli liksom väldigt triggad av så här, ju mer jag gör desto snabbare payback. Och liksom, då måste man också påminna sig själv om att det är liksom viktigt med så här, återhämtning också. Mm. Och att, alltså, mitt första år har ju varit extremt intensivt för att jag gick ut väldigt hårt. Och då måste jag nu försöka efter det här första året att kanske lite normalisera hur jag ser på liksom, en arbetsbelastning. Det är ju väldigt lätt att och jobba sig uppåt på sin prestationskurva.
Man vill typ bli bäst på
allt och bara pusha sig själv. Man vill ha driva hur mycket som helst samtidigt. Ja. Men det kommer till en gräns när man känner att rent fysiskt så kommer inte det vara bra för kroppen alls. Nej. Eller för ens hälsa. Så då måste man sätta stopp och påminna sig själv om.
Mm.
Det här är good enough. Du ska ligga på den här nivån. Och sen får man komma ihåg att om man själv liksom tidsrapporterar som egen så ser man ofta liksom att så här, om jag har suttit och jobbat 8 timmar i ett projekt, då är det verkligen så sjukt intensivt. Medan en kontorsdag på 8 timmar, då är det mer såhär fika kanske,
kafferast
och jag tror att produktivitetsnivån är mycket mer så koncentrerad generellt hos frilansare än när man är på kontor.
Mm.
Det blir lite mer så här overhead-tid typ.
Mm. Mm. Men ofta så är det så att om man bara har en timme, då gör man ju mycket mer produktiv än om man skulle ha 5 timmar, men man gör samma mängd. Det blir ju verkligen mycket.
100%.
Vad har varit den största motgången med det här under det året du har varit egen?
Mm. Det är ju det att man måste hela tiden ligga snäppet före med liksom finansiella.
Mm.
Och se till att man har kunder framåt som gör att om man liksom inte får förlängt eller om man kunde avsluta samarbete så måste man hela tiden liksom ha en plan framåt för att men vad gör jag? Nu, och i mitt fall tycker jag att det är väldigt bra på att ha liksom A, B och C-alternativ. Att om det här händer så kommer jag ringa den här personen eller utveckla det här projektet istället. Så det är nog det svåraste, att man just har den här osäkerheten. Allting kan förändras väldigt fort och då måste man ha liksom en vaksamhet på att det här kan hända.
Låter som du är väldigt strukturerad ändå i ditt arbete.
Ja, det måste jag nog säga. Det måste man vara för att... Det är så här koll på sin verksamhet, men också för att så här, jag är strukturerad för att jag vill nå till mål.
Mm.
Och då jobbar jag väldigt liksom, alltså vara organiserad för att nå dit.
Men tycker du att alla kan bli egenföretagare, eller tycker du att det krävs en viss typ av personlighet? Alltså liksom det är någonting man föds till.
Mm, jag tycker absolut att de flesta kan bli egna, men att man efter ett tag förmodligen känner om man trivs eller inte. Mm. Och då ska man liksom inte ha någon prestige att det här var inte för mig. Så jag tror att det är ändå bra att prova. Och sen om man inte känner sig bekväm med så är det bara att gå tillbaka och ta ett jobb.
Mm.
För det var många som känner att nej, men det här, jag var jättestressad hela tiden. Jag vill ha någon som ser till att det ekonomiska och det finansiella är på det torra. Jag vill inte ta de riskerna och behöver vara den som säljer själv. För det är ju så att man måste ju vara sin egen säljare och sälja hela tiden.
Mm. Inte rädd att misslyckas där. Det är bättre att testa på än om man har några liksom idéer eller tankar man vill genomföra, så det är bättre att testa i alla fall.
Annars kan man ju aldrig veta.
Nej, alltså. Och jag tror att det är jättestor skillnad också på om man vill göra en traditionell liksom startup-resa eller om man vill jobba som konsult.
Mm.
Att jobba som konsult innebär att du efter att du har lärt dig någonting inom ett bolag eller en bransch börjar göra det i egen regi. Och så gör du nästan exakt det, eller så kanske du som i mitt fall har det som någon slags brödföda, men att du sen har en ambition om att gå in på en ny bana då, som i mitt fall det här politiska engagemanget. Och det är en helt annan resa än att då bestämma sig för att till exempel som nyexad gå ihop med 3 stycken andra och utveckla en produktidé och göra liksom starta upp resan. För det är liksom att då bygger du en produkt som du kopplar liksom till ett, kanske till liksom en investeringsrunda och sen att du vill få in pengar och sen då blir det liksom att då följer man en bana som är extremt nisslad. Liksom. Alltså, det kan man ju bara googla sig till. Liksom. Mm. De flesta investeringar går till på ett visst sätt och visst idén är en viktig del av men framförallt att hitta ett bra team och sen så kan man ju själva liksom iterera och leka sig fram och liksom se vad marknaden är och, och bara testa på vad som helst egentligen.
Men jag tycker det är så häftigt att du har gått nästan åt andra hållet, om man kan säga så. För jag tänkte också väldigt länge att om en egenföretag eller entreprenör, då måste du ha en idé eller du måste ha en produkt eller en uppfinning nästan.
Ja, typ att man ska göra en revolution med sin produkt. Lite så jag tänkte, att man ska komma på något helt genialt.
Och sen kan man göra företag om det, men du gjorde nästan tvärtom. Du gjorde ett bolag och sen har du liksom sålt dina kunskaper och det du är bra på.
Ja, det är häftigt, vilket är väldigt mycket enklare. Då går man direkt till sig själv och säger så här, okay, men vad är jag bra på? Vad kan jag börja med här och nu från dag 1? Vad kan jag börja fakturera från dag 1? Var hänger den lägst hängande frukten?
Mm.
Så det är ju väldigt liksom, skön känsla att inte behöva komma på någon så här, det är klart att jag också hade jättemånga kursare som kom på så här häftiga idéer och liksom, det går jättebra nu för Hugo Larsson som, som också var med på den här
Save by Solar.
Save by Solar, exakt. Som, och det är en jättebra idé också just med att Linus var som hans partner, ingenjör och sen att han var ekonom med så här entreprenöriellt lagd. Och jag tror att det är det som gör att många tjejer tror jag hämmas från att gå in i liksom en entreprenöriell liksom sektor för att man har liksom tankar om att åh nej, min idé duger inte.
Mm.
Och sen så kanske man då gör narr av att många tjejer istället kommer på så här tjejiga idéer som att göra så här frozen yoghurt glass eller liksom. Ja, men jag tycker att det är ju, man ska absolut inte se ner på sin egen idé utan man ska snarare göra någonting som är enkelt, som är nära, som är tillgängligt och inte behöva tänka att man ska hitta på liksom någon sån här ny teknisk lösning som så här NASA ska plocka upp om 2 år till en revolutionär värld. För då blir deras pressen lite stor. Och det kan man väl göra sen om man har typ testat och köpt några bolag fram och tillbaka och lärt sig hur den här mekaniken fungerar. Så då får man väl bara börja göra någonting som man har framför sig.
Börja och strunta i vad som skulle vara normerna. Utan bara göra det om man vill göra det.
Strunta lite i andras åsikter typ.
Precis.
Redan förra veckan blev det en av supertalangerna i veckans affärer.
Mm.
Hur roligt. Vill du berätta lite mer?
Hur som helst. Nej, men jag var otroligt hedrad och glad över att se så fantastiskt coola namn i samma kategori och samma lista. Men att jag fick en sån väldigt hedrande placering just. Så nummer 3. Det var ju fantastiskt.
Stort grattis alltså.
Stort grattis.
Det är bra PIAF efter första året.
Verkligen får det på svart på vitt liksom. Se sitt namn i listan.
Ja. Det var en överraskning.
Ja, jag är supertalang.
Ja, precis. Men det var som att på den här prisutdelningen det var jag kan se för på ert liv kommer förändras nu när ni är supertalanger. Bara såhär, ja, okej. Se mig själv liksom sätta in det så här, i men se mig tur och bara, that won't not happen. Men jag sa, det är
fortfarande
en kvalitet, tror jag. Ja. Du ska stå redo i alla fall.
Verkligen.
Jag tänkte köra en hel omvändning nu.
Ja, ja. Som sista grej.
Ja, vad spännande. Mm. Det är såhär, fame snabba.
Mm.
Hur roligt.
Wow. Så du måste svara direkt. Nej, du får lite betänketid.
Några sekunder. Okej, men vi kör.
Mm.
Så första frågan. Vad är din guilty pleasure-låt?
Alltså en låt?
Mm. Ja, typ en
sån här. Den låten du skulle vilja att någon annan hörde att du lyssnade på.
Ja.
Eller jo, folk kan veta.
Ja, men alltså jag tror absolut att min totala guilty pleasure-musik är ju typ så här gangster-rap.
Men jag är samma. Alltså,
det,
är så
alltså, det är ju bara coolt. Det var min skämmas för.
Nej, men jag tror att det är väldigt otippat.
Så jag går fram på gatan med gangsterrappen och man bara känner sig...
The Thug Life, liksom.
Men när det kommer till gangsterrappen, har du någon speciell låt? Som är favoriten?
Ja, men jag tror Mad City med Kendrick Lamar. Den är second plenty coney yak and major pain, not the drill sergeant but the stress that weigh in on your brain. It was me elbowing.
Du måste ansöka till antingen Lyxfällan eller Paradise Hotel. Den är svår.
Det är ju garanterat Lyxfällan, tror jag.
Ah,
okay. Jag kan nog behöva att se över mina omkostnader lite. Jag skulle inte klara av att vara med i Paris.
Nej. Jag känner desto äldre jag blir desto mer och mer förstår jag att jag var med i Lyxfällan.
Det kan vara skönt att ha de här experterna hemma och den här tavlan som
har
lappat.
Nej, gud. Ångest.
Hellre en TH kanske.
Jag
skulle kolla för alla ackumulerade poster på fika i Stockholm.
Ja, exakt.
Eller grejt på mat. Hon bara, nej. Men till nästa. Tänk dig den grå torsdag, du har 0% fantasi i köket. Vad lagar du då?
Men det blir väl kanske en någon sån här tag om man har omelett. Mm. Ni vet att man gör en sån här omelett på typ allt man har hemma. Och så blir den ganska konstig. Mm.
Alltså, det är typ
jag tycker ändå det lät gott. Det var
snabb följdfråga. Om du har 100% fantasi i köket. Typ om du vill imponera.
Ja, men då hamnar jag i köket i 3 timmar. Det gör jag absolut. Och jag tror att nu senast jag gjorde det så blev det någon så här superavancerad liksom, mexikansk quesadilla med så här, liksom, egen gjord majonnäs med någon så här jalapeno smak.
Jag blir hungrig nu.
Jättejobbigt. Ja, verkligen. Och men det blev 100% godkänt också.
Härligt. Okej, den här är faktiskt taskig. Du får aldrig äta choklad igen eller du får aldrig dricka rödvin.
Ja, men då väljer jag ju 100% choklad, tror jag.
Ja. Jag är typ nästan, jag håller nästan med det där faktiskt. Ja. Det är svårt att ta emot.
Men jag tänker liksom,
man bor ju hand i hand på ett
sätt. Ja, jag har haft lite vin versus choklad. Du känner att chokladen är mycket större del av något tid.
Ja.
Förstår, okej. Men sista nu.
Mm.
Kanske också lite bökig, men det är så här, tänk dig dig själv som 20-åring. Vad skulle du ge för tips till dig själv då?
Att inte söka ett universitetsprogram som är kopplat till något som jag tänker att jag borde göra, utan snarare bara såhär, okej, du tycker att samhällsfrågor är jätteintressant, läs på. Jag visste inte ens om att det fanns något som heter Polkamp till exempel. Det hade varit bra för mig. Så att inte söka programmet från vad man förväntar sig att man ska göra.
Och sen nu, om man även har börjat på ett program, så är det aldrig för sent att byta.
Nej. Men tusen tack, Vendela.
Tusen tack, Vendela, för det här.
Så kul.
Ja, men tack snälla för att du fick komma. Och tack för vinet.
Den här podden görs av Entrepreneurs Academy,
Moa Nachtveig,
Åsa Regnald
och klippare är Joel Melander. Tack för oss.